Efter nästan 2 års väntan blev det till slut klart. Sverige kommer efter 200 år av neutralitet och alliansfrihet att ansluta sig till försvarsalliansen NATO. Men vad innebär det att Sverige nu blir medlem och vilka negativa konsekvenser kan det få att vi lämnar vår alliansfrihet? Med mig för att diskutera det så har jag Ulla Gudmundsson, diplomat, NATO-kännare och författare till boken NATO, en allians i tiden. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Du har ju följt NATO-frågan i många år. Blev du förvånad när Sverige bestämde sig för att begära inträde i försvarsalliansen efter Rysslands invasion av Ukraina?
Nej, det blev jag egentligen inte. Och jag tror att om jag går till mig själv så gick jag som många svenskar igenom en väldigt snabb process i och med Ukraina-invasionen. Jag har ju som du sa följt NATO i många år. Och för mig var det kanske lite mer av en reflekterad process, någonting som var väldigt instinktivt för de flesta svenskar, att läget hade blivit så mycket farligare. Jag har ofta fått frågan, tycker jag att Sverige ska gå med i NATO? Och då har jag alltid svarat att Sverige måste ha ett adekvat eget försvar. Alla förstår att vi måste ha det om vi inte är med i en försvarsallians. Men vi måste ju ha det även om vi är med i NATO. Jag har då tyckt i många år att Sverige samarbetar militärt och politiskt nära med NATO. Vi har deltagit i övningar, operationer, vi finns i Bryssel och så vidare. Varför ska vi ta ett symboliskt, och NATO skulle säkert hjälpa Sverige av eget intresse om vi drogs in i en konflikt runt Östersjön? Vilket är det scenario man räknar med. Så jag har inte sett något skäl fram till Ukraina-invasionen att ta det här symboliska steget att söka formellt medlemskap. För jag har sett att det kunde riskera att rubba den känsliga spänningen kring Östersjön. Och det kändes som att vi behövde egentligen inte. Men det argumentet förlorade i ett slag sin tyngd i och med invasionen. Man kan säga att Putin sköt ner det med sina missiler. I skarpt läge, när man är mycket, löper mycket stor risk att dras in i en konflikt, då är det en fördel att vara på insidan i NATO. Därför att då är det klart, det uppstår ingen tvekan, man omfattas av försvarsgarantin. Och det är en fördel att sitta med vid bordet och kunna framföra synpunkter också på när, var och hur ett man som land ska få militär hjälp. Så då övervägde plötsligt de argumenten. Och jag tror att de flesta svenskar gick igenom ungefär samma process, fast de kanske inte, som sagt, klädde i ord på samma sätt som jag gör nu.
Just det. Vi ska säga att Ulla finns med oss här på Zoom, så om ljudet svajar lite så beror det på det. Men om man tittar då, Sverige har ju då under 200 år alltså varit neutralt och sen det vi kallar för alliansfritt. Alltså att nu lämna alliansfriheten, vad innebär det skulle du säga?
Alltså det innebär ju för många svenskar att en väldigt i folkdjupet förankrad utrikespolitisk tradition och identitet plötsligt ställs i fråga. Nu är det ju så att Sverige har ju den här 200 åren av alliansfrihet är inte så där glasklara. Vi har ju faktiskt allierat oss av och till i lösare former under de här 200 åren med andra makter om man tittar närmare på det. Men det har ändå varit en svensk tradition att vi har i modern tid under hela 1900-talet stått eller sen 1800-talet sen Karl XIV Johan i början av 1800-talet, stått fria från bindande permanenta allianser. Och vi har sett oss själva som en fri röst i världen. Jag tror att vi något lite har överbetonat den rollen, eller den rollens betydelse. Men det har varit en väldigt viktig del av svensk självbild och man undrar nu så att säga, överger vi den identiteten helt och hållet? Jag tror inte att vi gör det. Jag tror att det kommer att bli så att när vi har akklimatiserat oss som NATO-medlem, vilket kommer att ta ett tag, så kommer vi att upptäcka att även som NATO-medlem så har man ju utrikespolitiskt manöverutrymme. Det är inte bara allianstillhörigheten som definierar ett lands utrikespolitik. Och det kommer vi också att komma underfund med. Vi kan ju se till exempel att jag tror att det som verkligen förändrade Sveriges roll i världen, det var EU-medlemskapet. Därför att nu samordnar vi sedan många år vår utrikespolitik med andra EU-länder. Och i och med det så har vi gränser för hur vi kan agera i utrikespolitiken. Vi är bundna av EU-solidariteten och det har vi varit i många år. Men vi kan se nu om vi tar NATO. NATO-landet Norge har större delen av västvärlden har dragit tillbaka stödet till UNRWA, när FNs hjälporganisation med palestinierna, så har NATO-landet Norge tvärtom ökat sitt stöd till UNRWA. NATO-landet Belgien ställde sig bakom Sydafrika i det här målet mot Israel i internationella domstolen. Nederländerna kämpade i FN så länge de kunde för kärnvapenförbudskonventionen, eftersom de då var ordförande i icke-spridningskonferensen NPT. De kunde inte i slutändan rösta för, därför att det var inte förenligt med NATO-medlemskapet. Och att ansluta sig till den konventionen är inte heller förenligt med NATO-medlemskapet för Sverige. Så NATO-medlemskapet sätter gränser, men det finns fortfarande utrikespolitiskt manöverutrymme, inklusive att i nya former arbeta för kärnvapennedrustning.
Just det. Om vi går över då till själva NATO. NATO fyller ju 75 år i år. Hur skulle du beskriva den här organisationen nu som Sverige träder in i?
Jag brukar säga att NATO är en institutionaliserad idé. Idén om ett väldigt speciellt förhållande mellan USA och Europa. Det man brukar kalla den transatlantiska länken. Och begreppet väst, som ju används väldigt ofta i säkerhetspolitiska sammanhang. Det begreppet, dess politiska funktion är just att demonstrera att det finns ett väldigt starkt och nära band mellan USA och Europa, trots att det ligger en ocean emellan. Och det betyder också att fungerar relationen mellan USA och Europa, då fungerar NATO. Krisar den relationen, då krisar NATO. Och det har vi sett väldigt tydligt under de två senaste amerikanska presidenterna. Och det är därför som det amerikanska presidentvalet i höst är så väldigt viktigt för NATO, och att man är väldigt orolig för utsikten att man på nytt ska få en oberäknelig Donald Trump i Vita huset, som markerade under sin första presidentperiod att han var tämligen ointresserad av NATO och ointresserad av Europa. Och han har ju redan som kandidat gjort det här uttalandet att betalar inte länder sina räkningar, varmed han menar, betalar de inte tillräckligt för sina nationella försvar, har de inte tillräckliga försvarsutgifter, ja, då kommer inte vi att försvara dem. Och han gick ju så långt att han sa att ja, men då får väl Ryssland göra vad de vill med dem. Det är ett sensationellt uttalande av en amerikansk presidentkandidat. Att man har tyckt att Europa ska betala mer för sitt försvar, det har alla amerikanska presidenter tyckt sedan andra världskriget. Men att man säger att man inte är beredd att försvara Europa, det innebär att man går emot själva grundprincipen i NATO, en för alla, alla för en. Så det är väldigt allvarligt. Nu får vi ju se. Det här var ett uttalande under en presidentvalskampanj. Vi får ju se vad det innebär. Trump kan inte heller lämna NATO. Han kan inte själv besluta att USA ska lämna NATO. Han måste ha med den amerikanska senaten på det tåget. Men han kan naturligtvis trappa ner det amerikanska engagemanget i NATO. Så vad vi ser nu, det är ett NATO där de europeiska medlemmarna funderar intensivt på hur ska vi hantera den här situationen? Hur ska vi som europeer kunna hantera Ukraina-kriget framför allt. Om amerikanerna inte vill vara med. Vi ser ju redan att Trump har lyckats bromsa det här stora amerikanska stödpaketet till Ukraina i kongressen. Så det är ett stort bekymmer.
Ja. Hur skulle du säga, du har varit inne på det, men alltså, hur påverkar just ett sånt här uttalande då själva hela NATO och dess fundament?
Osäkerhet och oförutsägbarhet. Och osäkerhet och oförutsägbarhet är farliga i säkerhetspolitiken. Det är precis det man vill ha, stabilitet, man vill ha förutsägbarhet. Och det skickar en signal naturligtvis till Vladimir Putin att det kanske skapas möjligheter här som han kan vilja utnyttja. För det första, att bara vänta ut presidentvalet, så kanske det är ett helt annat läge när det gäller Ukraina. Och i värsta fall att det kan också ge idéer att det kanske går att gå bortom Ukraina. Det här är värsta fall scenario. Vi vet inte om det här kommer bli verklighet. Men det är en orosfaktor. Nu ska man ha klart för sig att NATO har genomlevt många kriser och klarat av dem. Men det här är en allvarlig kris.
Man kan säga att det är en väldigt turbulent tid som Sverige blir medlem i NATO då, i alla fall.
Ja, det är det ju. Jag menar, sen 2 år så har vi då för första gången på många, många, många år ett brutalt krig mitt i Europa i vårt närområde. Det är ju det mest turbulenta. Plus att vi har kriget i Mellanöstern, Israel och Hamas, som ju inte direkt involverar NATO men som är en stor orosfaktor i världspolitiken. Plus att vi har, jag menar, klimathotet, det försvinner ju inte på grund av att det är krig i Ukraina. Det är väldigt många orosfaktorer som gör världen turbulent just nu.
Vad kommer det innebära rent konkret för Sverige då, att gå in som medlemmar i NATO?
För det första så innebär det ju att vi från dag ett omfattas av den gemensamma försvarsgarantin, som innebär att om ett land, låt oss säga Sverige, blir angripet, så är de andra NATO-länderna skyldiga att ställa upp till det landets försvar. Det finns många missförstånd kring den här garantin. Att den skulle vara automatisk, så är det inte. Det krävs politiskt beslut i varje medlemsland. I princip så skulle hjälpen inte behöva vara militär heller. Men det har utbildats en kultur och en praxis som innebär att det är vad alla förväntar sig. Och styrkan i den här garantin, den ligger i att alla vet att om ett land blir angripet och de övriga inte ställer upp och stöttar det landet, så försvinner trovärdigheten i hela NATO, och det vill ingen. Sen ställs det ju krav på att vi ska naturligtvis betala till NATOs gemensamma budget. Det är inte så hemskt mycket pengar i sådana här sammanhang. Det kan ligga någonting mellan 4-5 och 700 miljoner kronor per år. Det är inte så mycket i de här sammanhangen. Vi har ett tryck på oss, även om ingen kan tvinga oss till någonting. NATO har ingen överhet att leva upp till NATOs mål när det gäller nivån på försvarsutgifter. Det gör Sverige redan till de mål som gäller idag. Men det finns naturligtvis ambitioner att höja dem på grund av krigsläget i Ukraina och hotet från Ryssland. Sen kommer vi att ställa sin förkrav att vi ska bemanna med svenskar, både militär och civila poster i NATOs civila och militära strukturer. Och det har vi 6 år på oss att göra. Sen kommer vi att delta i NATOs försvarsplanering fullt ut. Och det är väldigt viktigt. För det är ju grunden för att man på ett effektivt sätt ska kunna försvara en angripen medlem, och framförallt också att man ska kunna avskräcka en fiende från angrepp. Därför att den fienden ser att NATO är berett att möta ett anfall. Allt det där kommer Sverige att ta itu med som NATO-medlem.
Du var inne på det här i början, men jag tänker just det här med artikel 5 då och det här med det ryska hotet. Är det ändå så, är Sverige ett tryggare land nu när det gäller just att riskera att invaderas av Ryssland nu när vi är med i NATO än innan?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Som jag sa tidigare så är osäkerhet och oförutsägbarhet och vakuum saker som man inte vill ha i säkerhetspolitiken. Jag tror att Ryssland, inte minst efter Ukraina-invasionen och det stöd som Sverige då har ställt upp med för Ukraina, redan räknar in Sverige på NATO-sidan. Jag tror faktiskt inte att man gjorde det under det kalla kriget. Det finns belägg för att att Sovjetunionen faktiskt trodde att Sverige skulle hålla sig neutralt i ett krig om man inte blev attackerad. Men nu räknar man säkert in Sverige redan, och då hade Sverige varit mer sårbart, tycker jag nog, om det råder någon tveksamhet så att säga, beträffande NATOs beredskap att försvara Sverige.
Vad säger du, vilken slags NATO-medlem kommer Sverige att vara, tror du?
Jag tror att vi kommer att behöva tid på oss för att skola in oss själva som NATO-medlem. Jag tror att vi kommer att vara en väldigt lojal och kompetent medlem på samma sätt som vi har varit en lojal, kompetent och uppskattad partner till NATO under 30 år. Jag tror att Sverige, vi kommer att vilja... Vi kommer att vilja göra vad som krävs av oss och möjligen lite till. Och det där är lite grann av en fara också. Att vilja vara den bästa eleven i klassen. Därför att man riskerar också att få göra lite mer än vad som är rimligt. Och det där ska man naturligtvis vara uppmärksam på, samtidigt som det ligger i Sveriges intresse att lojalt bidra till NATOs gemensamma försvar. Det kan nog också uppkomma ett läge då Sverige och den svenska regeringen och försvarsmakten måste göra avvägningar mellan hur mycket vi ska bidra till NATOs gemensamma försvar och hur mycket som vi ska satsa på att försvara vårt eget territorium. För att det är också någonting som står i NATO-fördraget, att varje land är skyldigt att försvara sig själv. Vi går ju med i NATO därför att vi uppfattar att det gagnar Sverige. Men det kan ändå uppstå konkreta situationer då man måste göra avvägningar. Vi ser ju nu till exempel att vi skickar inte Gripenplan till Ukraina i nuläget, därför att det ryska flygvapnet är fortfarande intakt och vi behöver ha en kapacitet att... på hemmaplan. Ja.
Vi har varit inne ganska mycket nu på vad som då kan vara fördelar med ett NATO-medlemskap. Men vad skulle du säga är de största nackdelarna?
Alltså, jag tror en sak jag skulle ha nämnt. En sak som konkret vi får förhålla oss till som NATO-medlem, det är naturligtvis kärnvapen. För att NATO är en kärnvapenallians. Och vi accepterar som medlem NATOs försvarsdoktrin som innefattar kärnvapenförsvar. Och vi kommer också att sitta med i NATOs kärnvapengrupp. Och vi har ingen insyn i den i dagsläget. Men det är ju då en grupp där man faktiskt konkret diskuterar hur kärnvapen skulle kunna komma till användning i krig. Och det här är naturligtvis något fundamentalt nytt för ett land som i alla år då har verkat för global och europeisk kärnvapennedrustning. I realiteten så har ju Sverige levt ända sedan slutet på 50-talet under det amerikanska kärnvapenparaplyet. Vi har inte kunnat påverka det. Men nu måste vi alltså delta i NATOs kärnvapenpolitik. Och det är naturligtvis någonting som är smärtsamt men nödvändigt. Men då ska man också komma ihåg att NATOs kärnvapenpolitik har ändrats under åren. Och NATO har också formellt målet kärnvapennedrustning. Vad man inte vill göra det är att rusta ner sina egna kärnvapen så länge andra, framförallt Ryssland, har kärnvapen. Och jag tror att Sverige skulle höra till de länder, och det kan man räkna Kanada, Belgien, Nederländerna, förmodligen Norge också. Finland är ju som du vet, som skulle anstränga sig att om konjunkturerna i säkerhetspolitiken medgav det, så skulle vi vara bland de första som skulle vilja se förhandlingar om parallell nedrustning så att säga för kärnvapenmarknaden. Det är otroligt utopiskt i dagsläget för att utvecklingen i världen går tyvärr åt motsatt håll. Men jag tror att om den politiska viljan finns i Sverige så är det en roll som vi skulle kunna ha.
Vi kommer kunna vara med och påverka där i alla fall om man säger så.
Ja, man ska inte överdriva möjligheterna till det. Men vi har sett tidigare i NATOs historia att små länder, när de har gått samman, så har vi vid flera tillfällen sett att de har kunnat påverka NATOs agenda i riktning mot inte bara tonvikt på försvar och avskräckning utan även på förhandlingar och samarbete. Men allt beror ju på hur läget i världen ser ut, om det finns förutsättningar för det. Men finns förutsättningarna så kommer vissa länder att vilja gripa tag i dem snabbare än andra. Och där kan man ju välja då om man vill göra det.
Det har ju kommit en del kritik också mot NATO-medlemskapet. En stark kritiker är ju Svenska Freds. De menar att det är problematiskt att vi ingår i en allians med odemokratiska länder och att vi snarare borde uppmuntra nedrustning. Vad säger du om de här argumenten?
Alltså, jag säger att den ser ut som den gör. Alltså, politik innebär ju att politik och moral är inte samma sak. NATO bygger ju enligt sitt eget fördrag på värden som demokrati, rättssamhälle och så vidare. Men huvuduppgiften för NATO är militärstrategisk. Det är alltså en försvarsallians, en politisk allians med militära resurser. Och då har man, när läget har krävt det, så har man tummat på de principerna. Det har man gjort. Men man får väga då det ena som det andra. I FN finns naturligtvis också en lång rad odemokratiska länder. Vi har både Ryssland och Kina som sitter i säkerhetsrådet. Vi samarbetar vi är ändå medlem i FN och samarbetar liksom då på med de här länderna. Så att ett uttryck för att världen är, den är inte perfekt. Man får göra avkall på vissa värden för att uppnå andra. Nedrustning, det kan man verka för också som NATO-medlem. Och jag tror att den stora skillnaden är retoriskt. Vi kommer inte att ha ett lika högt tonläge. Men jag tror att vi vill, så kan vi fortsätta att arbeta med nedrustning med länder som Kanada, Nederländerna, Belgien, Norge och så vidare, både i NATO och utanför NATO.
Hur ser du på det här med USAs inflytande då? Många är ju rädda för att USA kommer få ett allt större inflytande över Sveriges utrikes- och försvarspolitik. Hur ser du på det?
USA är viktigt för att stabilisera vår region än så länge. Det skulle bli svårare att att hålla emot ett ryskt hot om Ryssland eller om USA inte hade en strategisk roll i vår region. Som läget nu ser ut i USA med en osäkerhet beträffande framtida presidentens engagemang i Europa, så tycker jag för egen del att det känns att det gör NATO-medlemskapet viktigare, därför att i NATO är vi inbäddade i ett stort europeisk grupp. Vi är inte lika ensidigt beroende av USA som vi faktiskt skulle vara om vi inte vore medlem i NATO. Och jag tror också att nu när man diskuterar då vad händer om Donald Trump blir president och man då trappar ner det amerikanska engagemanget i Europa, hur ska europeerna hantera det? Då tror jag egentligen att det vore bättre för Sverige, någonting som är viktigt för Sverige, det är att man fortfarande har ett brittiskt engagemang och att Norge är med i en europeisk försvarssamarbete, fast inget av de två länderna är EU-medlemmar. Och det skulle kunna tala för att det trots allt vore bättre att hålla ett europeiskt försvarssamarbete så mycket som möjligt inom ramen för NATO, även om det amerikanska engagemanget är väldigt mycket svagare. Det skulle man då, som fransmännen kanske gärna skulle vilja, lägga det inom EU, så skulle det bli knepigare hur man får med norrmännen, hur man får med britterna. Norrmännen är väldigt viktiga för oss därför att de är ett nyckelland i Arktis som blir militärstrategiskt allt viktigare och som är lite i periferin för de kontinentala europeiska länderna. Där behöver Sverige och Norge varandra.
Just det. Till sist då, om vi ska blicka framåt lite och titta lite på de största utmaningarna här för NATO nu här framöver, eller både Sverige i NATO och NATO. Hur skulle du säga då?
Den stora utmaningen för NATO just nu, det är Ukraina-kriget. Som inte går så bra för Ukraina som man skulle önska. Där det är svårt att få fram tillräckligt med vapen och framförallt ammunition till Ukraina. Det är den punkt som står högst på agendan idag. Men sen måste man ju titta bortom Ukraina också. Ryssland ligger där det ligger och Ryssland måste hanteras, och ingen vill ha ett hämndgivet Ryssland. Man måste på något sätt förhålla sig till Ryssland samtidigt som man stöder Ukrainas suveränitet. Sen har vi också en trend i NATO mot ett mer globaliserat NATO, och det är framförallt ett uttryck för hur man i USA ser på NATO. För europeerna är NATO en brandförsäkring mot ett ryskt hot. För amerikanerna är NATO ett utrikespolitiskt instrument som man i princip skulle kunna använda överallt i världen. Och man ser att NATOs globala partnerskap blir fler och de blir starkare. Och det NATO har börjat agera då och då utanför sitt eget område. Det där, just nu så står Ryssland i fokus. Men om Joe Biden blir återvald som USAs president. Problemet med Trump är att han är isolationist och vill dra sig tillbaka. Europa. Men Joe Biden skulle utmaningen vara att han vill att USA ska ha en roll på världsarenan, framförallt för att hålla tillbaka det kinesiska inflytandet, och då vill han ha stöd av europeerna. Det är också någonting som Sverige kommer att få förhålla sig till som NATO-medlem.
Då får vi säga tack till dig där, Ulla Gudmundsson, diplomat och NATO-kännare. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack.